Radioplay.
Ni gör det väl inte för pengar?
Nej, vi gör det för vi älskar ljudmediet.
Exakt så.
Sen ja, det... är det kul att det går, för vissa poddar är det kul att de tjänar massa pengar på det, men det viktiga
spelar
är ju
roll,
för...
spelar ingen roll.
Nej, verkligen inte. Det är ju, det finns ju små små flickor i Afrika som räddar hela byar, och de lyssnar ju inte om någon säger ja, du får betalt för det här, utan det är ju att de gör det för att de känner att det är rätt. Och så ser jag på den här podden.
Ni är de små flickor, afrikanska flickorna.
Ja, vissa hävdar det.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, vem är Sveriges minst ödmjuka man?
Har du dejtat Nicole? Han svarar, inga kommentarer.
Det är svar.
JVL om varför Mellos tittarsiffror störtdyker.
Så vad har du hunnit göra? Jag har hunnit träffa min familj. Åh, de har min svägerska. Hon jobbar på en advokatbyrå på dagarna.
Och så 10 fascinerande fakta om rymden.
Vår sol är välkänd för att vara kopiöst varm. Ja, den är jättevarm.
Och du lär oss.
Det är fredag, det är en speciell fredag. Det är ingen fredag som vilken som helst fredag. Det är en speciell fredag, en specialfredag. Det är en fredag framför andra fredagar. Fredagar med stort F. Jag heter Messiah Hallberg och lyssnar på Freak Show podcast, den snabbast växande nöjespodcasten i svensk nöjeshistoria. Bredvid mig som vanligt idag i kamouflagekläder, Jakob Ökvist.
Freak Show också med stort F.
Ja, just det.
Så mycket. Vad är det som är så speciellt med den här fredagen?
Nej, det är ju, vi sa ju redan förra veckan att vi skulle gå ut med en grej, ja. Och äntligen är det officiellt. Ja. Äntligen kan vi få berätta.
Som du har gått och
ja, men jag har ju
hållit inne.
Ja, och folk har ryckt i mig, men äntligen kan vi berätta.
Är det ni ska berätta?
Ja.
Har folk sagt på bussar och tunnelbanor.
Ja, vi kommer då prova på, ja, vi kommer helt enkelt gå. Vi är alltid live, men vi kommer gå mer live än vad vi tidigare har varit egentligen. Vi hade ju vårt 100-avsnittsjubileum. Det var ju en hyllad show på Norra Teatern i Stockholm. Fullsatt. Men nu går vi då nästa steg.
Ja, nu är det live, live.
Ja,
live.
Ännu mer live.
Så mycket live det går att komma. Ja,
16 maj går Freak Show live på den anrika Kina Teatern i Stockholm. Vi gör bara det här datumet. Så att om man då lyssnar på Freakshow och gillar oss och vill se Jakobs kamouflagekläder live, så får man då bege sig till Stockholm, även om man råkar bo kanske i Borlänge eller...
Ja, men ta er man ur huset, för det här är once in a lifetime. Det är live, det är Freakshow och det är... Ja, men det är fullt av överraskningar och gäster.
Vi kommer ha lite gäster på plats. Vi kommer kanske inte utannonsera dem innan, förutom en person då som kommer vara hus-DJ under kvällen.
Husband.
Husband under kvällen. Han kommer kanske...
På spåret byter ju husband hela tiden. Det tycker jag är ganska oskärmigt av dem. Men vi kör våran, liksom, vårt husband. Vår trognaste någonsin.
Ja, vi försökte få loss Augusti-familjen. De kunde inte. Istället bjuder vi in JVL, John Wilander Lambrell. Hej.
Hej, kul att vara här. Kul med livepodd, verkligen.
Ja.
Och kul att den blir... jag trodde inte att det gick att göra någonting mer live än 100 avsnittet. Nej. Men det går ju faktiskt.
Ja.
Jag har ju
verkligen
sett hur ni har ritat upp strategin för det här. Och det är oerhört live. Det är oerhört live. Nästan så att det händer före det händer i verkligheten, så att säga.
Och ni som lyssnar på oss då denna vecka, ni har en liten förköpsmöjlighet. En liten...
Ryck de bästa biljetterna först.
Ja, och det är så sällan, i livet som man får såna här chanser. Det är så ofta man går genom livet och tänker, varför blir det aldrig mitt break? Varför får aldrig jag chansen?
Eller man ser, händer det för mig?
Ja, man hör historier.
Tänkt hela mitt liv.
Ja, men nu har då ni, alla ni som lyssnar, chansen att få tag i Freakshow live-biljetterna innan någon annan lägger labbarna på dem. Det ni då gör är att ni går in på freakshow.se/presale. freakshow.se/presale, presale.
Ja, det är engelska.
Ja, jag vet att vi har en del lyssnare som har lite problem med det där.
Wow.
Ja, så att gå in där, boka biljetter och så ses vi.
Så
på,
ses vi i Vimlet.
Ses vi på Kina Teatern 16 maj.
Nej, det ska bli. Jag vet att Jonas Lindskov, våran demonproducent, också kommer befinna sig. Det vet inte du om i och för sig. Men det ska vi...
Boka upp en lördag i maj.
Du får halva priset på biljetten.
Du får också ta något av instrumenten. Du får vara någon i augusti familjen, för jag kan inte spela allihop.
www.freakshow.se/presale. Möjligheten att köpa biljetter före alla andra och få tillgång till de bästa platserna. Så nära att du kan lukta på Jakob Högqvist.
Bara det borde sälja.
Han luktar gott.
Ja, det är verkligen. Ja, det är. Jag tänkte prata lite om hur kändisar framstår när de för sig i det offentliga rummet. Mm. Alltså när de gör sina medieframträdanden, hur framstår de? Hur mycket tänker de egentligen på hur de själva framstår? Man är ju ganska medveten om det, i alla fall försöker jag vara det. Så man är, att folk ser en utifrån, så tänker man, hur sitter man, hur för man sig, vad säger man, hur vill man verka utåt?
Du tänker att de är medvetna om hur de framstår?
Ja, jag tänker att de borde kanske ibland vara lite mer medvetna än, om hur, än vad de är.
Ja, det är en liten uppsträckning du ber om.
Det skulle man kunna säga. Det här är några exempel på svenska kändisar som skulle kunna kanske tänkt till ett varv extra hur de framstår. Jag tänkte exempelvis på Filip Hammar. Han ska jag inte prata om. För att jag lyssnade på en podd då när han satt och pratade efter Kobe Bryants död. Så satt han och pratade om hur viktig Kobe Bryant hade varit för honom och för hela stan LA. Filip Hammar är ju en, sen föds en LA-kille. Eller nej, det är han just det. Han är
Köping.
Ja, han är från Köping, ja, precis. Men han satt i alla fall en timme och pratade om Kobe Bryants påverkan på honom. Men det tänker jag inte prata om. För vet du vad, min tjej säger alltid att det är partners uppgift att rätta om det är något fel. Till exempel om du är ihop med en kille och så går killen upp i vikt. Då är det då killens partner som ska säga det till honom.
Det är väl det Bill Burr säger i sin senaste special, att hela familjen har som ett projekt du får Bill Burr att bli en rimlig människa.
Ja, och då tänker jag att Filip Hammar har ju redan en livspartner, Fredrik, som då får påtala det här för honom att han inte alls är från LA. Det kommer inte jag göra, det vore ju gement av mig att sitta och påtala.
Det ligger på Fredrik.
Det ligger på Fredrik, det vore fånigt av mig att säga hur fånig man framstår när man påstår efter några år i LA att Kobe Bryant var en viktig förebild för inte bara en själv utan en hel stad.
Det ligger inte för dig.
Det skulle aldrig falla mig in att ta de orden i min mun, utan det får falla då på hans partner. Istället tänkte jag fokusera på två andra svenska kändisar. Först så såg jag då förra veckan Skavlan. Där var ju då, ni vet Skavlan, norska tv-programmet.
Ja.
Det börjar ju verkligen slå igenom det här programmet.
Ja, folk har hittat dit.
Ja.
Det slår alltid utanför nationsgränsen.
Ja, men det gör det. Det är alltid olika gäster då. Det är alltid en sån vid palett av, en bred palett av gäster. Det är kanske någon indisk flicka som räddade 100 personer ut brinnande hus, och så är det han överläkaren Anders Hansen som berättar om hur hjärnan fungerar, och så kanske det är Big Brother Claes som berättar om han kissar på en älg en gång i skogen.
Jag skulle kunna på dig om du han är ett av Sveriges populäraste komiker. Ge en varm applåd för 2018. Nej, det är mer turk.
Ja,
2018.
Ja,
han är ett av Sveriges populäraste komiker, Messiah Hallberg. Ja. Välkommen till showa.
Gud, sjuk, jag fick gåshud nu.
Titta, det som var med.
Ja, men ser du att mina,
ja, det reste sig.
Ja, det var en liten dröm.
Ja, ja, du vill vara med.
Ja, jättegärna. Men det är alltid en person som är med som man tänker är med lite på sniskan, och det är ofta då den som kommer från underhållningsbranschen.
Ja.
Alltså, man framstår ju som lite lätt. Alltså, det
man är
svårt.
Inte viktigast i rummet.
Nej, det avsnitt jag såg då, det var ett avsnitt där tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var med. Jag vet inte om ni såg den intervjun, men det var ju otroligt stark. Hon berättade ju då om hur en partner till henne tog sitt liv.
Ja, väldigt starkt.
Ja.
Det är tungt.
Ja, men otroligt tungt. Alltså,
och de pratar om det i showen.
Ja, det är liksom meningen med att därför hon är där. Och det var ju ett av de starkaste intervjuögonblick jag sett i Skavlan på säkert många år. Det är ju svårt att kliva.
Att kontra med älgkissningen då.
Ja, det är svårt att komma på efter en stark självmordshistoria. Det är ännu svårare om man kommer ut med några tibetanska guldskålar och börjar slå i dem som en galning. Vilket då popsångerskan Agnes gjorde helt utan problem.
Jaha, hon var
också gäst.
Kontra med den.
Ja. Grejen är ju, alltså jag undrar lite hur Skavlan gör det här. För att jag tänker, om man hade varit gäst i Skavlan, då måste man ju sitta och titta på vad de andra pratar om i programmet. Alltså, man måste ju titta på en liten skärm backstage,
ja,
vad som för sig går. Och då om någon går ut hårt med en självmordshistoria, så tänker man ju, aj, okej, jag kanske lämnar guldskålarna i logen. Jag framstår ju inte bara som lätt malplacerad, jag framstår ju nästan som sociopatisk om jag kommer ut och börjar slå i mina tibetanska guldskålar efter den här starka självmordshistorien.
Ja, det hade inte, jag tror det inte hade hjälpt om det inte varit en självmordshistoria.
Nej, nej, men man kan ju också lista ut det på förhand när man ser vem, alltså om det är en indisk liten flicka som har räddat hundra ur ett brinnande hus, så kan man ju anta att de kommer alltså nämna det någon gång under programmet.
Ja,
man borde ju vara förberedd på det.
Jo, men jag tänker då att Skavlans strategi antagligen är ju alltså då att han döljer vad de andra pratar om. Att de absolut inte får se vad de andra pratar om, för annars framstår man ju som lätt debil alltså.
Ja, men vill han inte ha högt och lågt?
Jo, fast vem
här
vill...
Här blandes bade, självmordstories och tibetanska... bling, 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 vad heter de? Skålar man slår...
Guldskålar.
Ja, som en apa i.
Ja. Jo, absolut, men vem vill då medvetet gå in och vara lågt i en intervjusituation?
Han kanske väljer korkade gäster då till den rollen så att säga.
Ja, det var du som sa det. Men jag tänker att man får inte höra någonting av vad de andra gästerna har sagt. Och så kommer man ut där, man får strålkastarljusen i ansiktet, och så försöker man snabbt bara gissa vad de andra har pratat om. Man kommer ut och ser ansikten, försöker gå, vänta nu, vem är det här? Vem är det här? Strandhäll? Känner igen henne?
Publiken är grå
politik.
Ja, alltså så att man bara...
Skjutningar i alla fall, kanske det var pratat
om. Ja, man går i alla fall in med en viss liksom... man har tentaklerna ute.
Ja, men nu ska jag leta upp det här, tänker man.
Ja, för jag gjorde det här misstaget, och det jag pratade om här i podden. Jag var med i Malou efter 10, och så satt jag där och så drog jag ett skämt om hur jag hade, ett av mina barn hade dött när jag hade ätit honung. och
kul.
Då tyckte jag, ja men det var ju väldigt tyst i studion, så gick jag hem och såg programmet i efterhand, för jag hade inte fått se vad de andra gästerna pratade om. Och då hade ju gästerna precis innan mig satt där och berättat att de hade förlorat 2 barn. Så då framstod jag ju som en sociopat.
Lokal, ja.
Som att jag satt backstage, såg de här 2 människorna berätta hur de hade förlorat 2 barn, och sen gick jag på, nu är det dags för lite
apropå
skämt.
Det ni snackade om.
Så har jag ett skämt.
Ja, men jag framstår ju som sinnessjuk, va?
Ja, men du kunde inte veta vad hon skulle prata om på förhand. Du visste inte vem man
någon redaktör inte vem kunde var. Gjort en heads up.
Ja, men det kan jag förstå att redaktören inte... Jag förstår ju redaktören inte gör det, men det konstiga är ju med de här... Alltså det är ju liksom... Ja, i alla fall inte världsstjärnor alltid, men stora kändisar som är med i Skavlan, som man skulle kunna lista ut vad det ska handla om.
Ja, i alla fall, inga av dessa tankar hade korsat Agnes huvud innan hon klev in i Skavlan-studion med sina guldskålar och berättade sin spännande livshistoria.
Far out for någon.
Ja, men det är ju inte så far out faktiskt. Men jag ska säga det, jag kom ju verkligen från att vara en person som inte har varit så liksom spirituell. Eller tyckte att det varit mycket flummigt. Men också mycket som inte är det.
Skratten är ju också...
Applåderna är nästan.
Skratten och applåder, det är som ett eget universum, Skavlan.
Kommer du nå och köra din lilla demonstration?
Ja, det här är ju tibetanska skålar.
Här kommer de.
Och det var när jag var... Första gången jag var med om det, det var... Då, klyschigt nog, var jag på en yogaklass. Ska jag gå runt och göra på er?
Är det du gör på?
Nej, men jo, egentligen.
Agnes har inga som helst bekymmer att gå runt och slå sådana guldskålar framför.
Men förlåt, är det här Idol Agnes?
Ja.
Varför ska...
Hon har varit borta i många år. Och nu är hon tillbaka
hon
med en ny låt. Nej, hon har varit
i
LA, samma ställe som Filip Hammar. Tydligen händer mycket där. Hon är också såklart svårt drabbad av Kobe Bryants bortgång. Och nu har hon då hittat någonting som hon äntligen kan liksom få tillbaka henne till
hon
liv.
Hon kan få liksom Kobe spirit då på något sätt, att komma till liv i Skavlan-studion med de här skålarna. Det är ju ändå ganska starkt.
Är hon fortfarande tillsammans med Vincent Pontare?
Det tror jag att hon är, ja, absolut.
För han, Pontares pappa, är ju lite så spirituell.
Ja, verkligen. Mm. Han ser spirituell ut i alla fall.
Ja, det gör han.
Ja, men man ska ju säga att det ganska ofta händer att någon, just från underhållningsbranschen... Ja, men det gör
han. Ja, väldigt. Kanske ser ingen mer spirituell ut.
Nej, än nej. Så det kan jag ha droppat ner, tänker jag.
Ja, är det så det
vad ska jag göra i Skavlan? Ja, jag har en idé, du.
Nej, men det är ju ganska ofta att det är just någon från underhållningsbranschen som framstår som lite eftersatt där. Ja, det är ju svårt att sälja in sin nya film efter att publiken gråtit en historia om hur du amputerat ditt ben för att mätta en hel somalisk by. Alltså, de historierna är ju svåra och sen bara, jo, fast nu blir det actionfilm med Dolph Lundgren.
Hur går det till rent praktiskt?
Och rädda alla.
Alltså man amputerar benet och så får 100 personer mat.
Kolla in
Skavlan. Men om man säljer benet dyrt,
ja,
då?
Nej, inte säljer, man ger väl. Man skär av det och ger det och så kommer barnen. Och
äter av benet?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Men då brukar i alla fall underhållningspersonen ha en visst mått av skam. Alltså en viss självmedvetenhet kring det här. I Agnes fall fanns det inget sånt. Hon satt och slog i de här guldskålarna som om det inte fanns någon morgondag och försökte påkalla Kobe Bryants ande. Och det är ju... Ja, det är ju intressant.
Verkligen.
Jag försöker bara, jag vill bara påvisa hur man liksom framstår i medierna.
Dök han upp där, alltså kunde hon se honom? Så nu gör han en, alltså, en dunk.
Nej, men tydligen så kände Filip Hammar en ilning längs ryggraden. Så att det var ju starkt på många sätt. Väldigt starkt. I alla fall, sen satt jag och tittade på Mello i helgen och då slog det mig ännu hårdare hur stort glapp det kan vara mellan hur man själv tror att man uppfattas och hur andra uppfattar den. Mohombi var med i Mello.
Världsstjärnan Mohombi.
Världsstjärnan Mohombi var med i Mello och då innan varje låt så sitter ju låtskrivarna och artisten själv och snicksnackar lite om
lite
låten,
skönt.
Artisten och då får då låtskrivarna, det är Jimmy Jansson som tydligen har skrivit alla låtar i årets Mello, vilket är...
Pratade inte vi om Jimmy Jansson av... Vi sa att ingen har hört hans namn på 10 år. Nej, men nu dyker han upp varje...
Jo, men han skriver ofta för Mello.
Ja, men varenda låt var
han. Ja, det har han skrev ju Drängarnas också. Ja,
men han var med, jag tror att det var 6 av 8 låtar var Jimmy Jansson. Det är helt otroligt. Ja, men så jävla apart.
Fame Factory Jimmy.
Ja.
Snacka om Fame Factory.
Men då var Mohombi med och då ville både låtskrivarna, både Jimmy Jansson och Jimmy Janssons kompis, verkligen trycka på en speciell egenskap hos just Mohombi.
Jag tycker Mohombi har allt som krävs för att vara en av de största artister vi har. Han har utseendet, han har ödmjukheten.
Ja, han är otroligt ödmjuk, men samtidigt som han har extrem star quality.
Mm. Han är så otroligt ödmjuk just Mohombi.
Mm, just det.
Han är så, det är ju ödmjukhet man tänker på när man tänker på Mohombi. Och så tänker jag, han var med förra året redan. Han kom ju på en bra position då på 5:e plats med låten Hello. Och så tänkte jag, var det inte någonting med Mohombi som slog mig då när han var med i alla intervjuer och alla tidningsklipp inför den tävlingen?
Var det ödmjukheten?
Det var inte kanske ödmjukheten direkt. Ingressen då från en artikel i Aftonbladet förra året han var med, så sa de, Mohombi är en världsstjärna, men blir nästan aldrig igenkänd i Sverige. Det är en viss motsättning, kan jag tycka. Alltså att... Alltså,
ja, för jag tänker världsstjärnor blir ju ändå alltså igenkända i Sverige.
Ja, men han har miljontals spelningar. Han har vunnit en Grammy. Alltså han är ju en etablerad artist runt om i världen. Så att det är ju ingen lögn. Men det är just det här med ödmjukheten.
Var det för låten Under the Coconut Tree? Man fick en Grammy.
Bumpy
Ride.
Ja,
Bumpy
precis.
Ride.
Ja. Ja, sen har han varit med och skrivit låten De Niro som J-Lo framförde med Cardi B. Och så.
Det är ett, stort.
Han var ett av Red Ones. Han var han plockade Red One, tror jag.
Jag ska vara tydlig här. Men i den här praten jag ifrågasätter inte att Mohombi skulle vara en stjärna.
Nej.
Till och med en världsstjärna. Det är just det här med... Vi ska kolla sen i efterhand om ni tycker att det är just ödmjukheten man tar med sig från personen Mohombi. Inför Mello förra året så gjorde han ju massa intervjuer. Det gör man ju såklart för att få ut sitt namn. Han säger då om sig själv. Jag åker runt hela världen, turnerar, träffar massa människor och representerar Sverige. Men här hemma vet ni inte riktigt om det. Så det är ett glapp vi måste fylla. Är det det, Mohombi?
Det är ändå ett glapp som jag kan leva med. Alltså det.
Nej,
det måste vi fylla.
Fyll glappet.
Ja. Sen men, då...
ja, det är ändå konstigt att vara då jättekänd. Ja, finns det några sådana så här, man kan tänka så här, jag vet ju typ som här Army of Lovers och sådana här så här, Dr. Alban kan hävda så här, Dr. Alban är väldigt känd i Sverige, men Army of Lovers kan hävda att de säljer ut så här 100 000 arenor i Moskva fortfarande.
Ja,
men att liksom i Sverige så är de inte lika kända som
Jante.
Band då. Ja, men lite att de är liksom, ingen vet ens om att de existerar längre typ.
Nej, men det är fullt möjligt såklart att det kan vara så. Men då fortsätter sen Mohombi, folk vill ju gärna få ur honom lite stories kring det här, hur det är att umgås som världsstjärna kanske med andra världsstjärnor. Och Mohombi, han är så ödmjuk, han vill ju inte gärna dela med sig av det här, men han kan väl dra någon historia, som till exempel en gång så var jag i Jennifer Lopez hotellsvit i Madrid. Det var fotbollsspelare där från Real Madrid. Det var värsta festen. Det var ett dance battle med mig och J-Lo. Jag gick karaktär nu som Mohombi.
Vilken efterfest.
Han säger det här.
Ja, jag dansade riktigt hett, va. Och på den här tiden var Jennifer Lopez tillsammans med dansaren Casper Smart. Och enligt Mohombi så Casper ut som ett spöke när han såg hur Mohombi och Jennifer Lopez dansade. Alltså det var så...
Och han dansade ut Casper
ja,
ur rummet.
En professionell dansare såg ut som ett spöke när Mohombi kopplade på sin erotiska dans.
Den erotiska auran bara dammade.
Men om man läser mellan raderna nu så hettade det till då med honom och J-Lo.
Det här är en tematik som återkommer. Mohombi avslöjar i samma mening att han har en crush på sångerskan Nicole Scherzinger från Pussycat Dolls. Mohombi får frågan, har du dejtat Nicole? Han svarar, inga kommentarer.
Det är svar.
Men hon är ännu vackrare i verkligheten, det kan jag säga. Hon är gyllene, hon har den där Hawaii-färgen, huden bara lyser. En fantastisk kvinna, lika vacker inombords också, tillägger Mohombi.
Fint.
Ja, alltså han är inte en ytlig man.
Nej, men Hawaii-färgen.
Ja, jag hade inte kunnat komma undan med det, kan jag säga. Men det gör Mohombi. Han gick vidare till final förra året. Då avslöjade Mohombi inför finalen att flera vänner kommer flyga in från olika delar av världen. Mm. Men exakt vilka de är, det vill han helst hålla hemligt för ja, deras skull. Några av dem vill nog kanske inte att de vet att de kommer hit. Men jag tycker det är kul att få chansen att visa upp Stockholm för dem. Sen fortsätter Mohombi. Han har ju inte bara en arbetsrelation med stjärnproducenten Pitbull. De är goda vänner privat och producenten är gudfar till ett av hans barn.
Wow. Ja, och då oj, vilken ja, det är ju...
Nej, men det är bra stories.
Ja, det är det ju verkligen.
Men det vi måste komma ihåg, är det ödmjukt? Ja, men kanske. Han spelade upp låten Hello för Pitbull. Har du spelat upp låten för Pitbull, frågar en journalist. Ja, Mohombi säger ja, jag spelade upp den för Pitbull. Vad tyckte Pitbull? Det var en bra singel. Potential att bli en världshit.
Som Mohombi. Jag älskar namnen Pitbull Mohombi.
Men varför var inte Pitbull J-Lo med i de här små videorna innan låt? Alltså, han hade ju varit kul att ha där istället för Jimmy Jansson.
Ja,
alltså,
ja verkligen, verkligen.
Så sa man, he's really humble.
Ja, verkligen.
Mr. Worldwide.
Mr. Worldwide, ja. Också ödmjuk.
Sen i en Aftonbladet-intervju inför förra årets Mello så får han frågan igen. Kan du inte nämna bara lite av de här största kändisarna du har jobbat med? Han säger Nicole Scherzinger, en av världens vackraste kvinnor. Ännu vackrare i verkligheten. Pitbull, otroligt skön. Gudfar till min son. Men jag är inte så bra på det här med att namedroppa. Okej, men vem är din mest kända kompis då? Cristiano Ronaldo. Sekunden efter.
Vadå, så han är då kompis med alla värld. Alltså det här är ju liksom,
ja,
här
jag förstår hur många mer han måste känna om det där är när han inte namedroppar.
Ja, otroligt.
Alltså det här är en dålig namedroppare, ja. Och ändå är det bättre namedropping än jag någonsin har
kommit till närheten. Ja, det är ju okej.
Okay. Det är imponerande. Det här är ett klipp nu. Låter det här som en man som är ödmjuk? Det här är alltså en man som drar ett skämt och sen innan någon hinner reagera så skrattar han högt åt sitt eget skämt. Är det ödmjukt? Det här är Mohombi och Tobbe Ekin för förra årets Mello.
Tror du att folk är förvånade över att du är svensk?
Ja.
Vad kan de säga?
Va? Är det så? Så säger jag så här, ja, ser du inte blondinen i mig? Jag är en afroviking. Jag är som ett kinderägg. Jag är brun på insidan och vit där inne.
Vit.
Den där skrattet var Mohombi. Ja, jag vet inte.
Var det Mohombi som skrattade?
Nej, det var Mohombi själv innan någon hade hunnit reagera.
Jag förstod inte heller. Han är vit.
Nej, jag vet. Jag tror inte man ska granska just för mycket. Men man måste förstå att det är en man med mycket swagger. Men då inför årets festival har han ju chansen då. Och det är kanske det som Jimmy Jansson och hans kollega har sett då, att det är en ny Mohombi. En ödmjuk Mohombi. Mohombi blir då intervjuad för Nyheter 24 inför årets Mello. Och här finns ju chansen då att bara verkligen visa på sin ödmjuka sida.
Oh, skönt.
Vad är det galnaste ryktet du har hört om dig själv som inte stämmer?
Att jag och Rihanna har legat med varandra.
Wow. Legat med varandra?
Vad ni än har hört, vad ni än tror, så nej, det stämmer inte att jag, Mohombi, har legat med Rihanna.
Även om det är då ett väl utbrett rykte.
Det alla säger.
Vad ni än har trott, jag har inte legat med Rihanna. Det är ingen som har trott det, Mohombi. Det är så jävla...
Nej, framförallt inte Rihanna kanske.
Nej, men det är så jävla märkligt då att Jimmy Jansson, hans låtskrivare kollega, beskriver just Mohombi båda två på de här sekunderna som ödmjuk. Då har jag två alternativ. Antingen har Jimmy Jansson och hans vän aldrig träffat någon som har varit ödmjuk. Alltså de förstår inte vad ordet betyder.
Innebörden.
Ja.
De vet inte vad...
Vilket är ju konstigt, för att Jimmy Jansson känns ju väldigt ödmjuk.
Ja, verkligen. Otroligt. Därför tror jag mer kanske på alternativ två. Det här är det jag tror mest på. Det är att Mohombi då har skrivit lappar till sina låtskrivare vad han vill att de ska trycka på under presentationen. Alltså eventuellt står han precis utanför bild med ett vapen och bara mimar till Jimmy och kollegan. Ödmjuk.
Humble. Ja, det kan ju också vara alternativ tre. De vet att han är så oödmjuk. Är det ordet? Att de måste verkligen trycka in. Säg, hur många gånger kan vi säga ödmjuk på den här korta minuten innan låten börjar?
Ja, för det är inte bara en gång. Det är även båda två hela tiden.
Han har utseendet, han har ödmjukheten.
Ja, han är otroligt ödmjuk. Men
han är så otroligt ödmjuk, men också, Mohombi.
Men också, var är det en av de viktigaste ingredienserna till att bli en världsstjärna, att vara ödmjuk?
Jag vet inte.
Jag tänker ändå så här, Ronaldo så här, känns ju inte jätteödmjuk.
Nej, och jag tycker Mohombi, han kan väl få kalla sig världsstjärna, han kan kalla sig framgångsrik, cool, sexy, begåvad, men kalla det inte ödmjuk. För det fanns ju, jag såg i Mello, det fanns ju massa personer där som var ödmjuka. Det var ju någon narkossköterska som sjöng i någon kör och helt plötsligt befann hon sig, boom.
Ja, hon var ödmjuk.
Hon var ju superödmjuk. Ja. Hur kunde det här hända?
Och det var ingen som sa innan, här är en riktigt ödmjuk narkos.
Inte någon påtalade hur ödmjuk narkossköterskan och körsångerskan var när hon plötsligt stod
där. Han behöver inte ta det ifrån henne.
Nej, men att den här killen, så fort han får frågan om han någon gång har träffat en kvinna, bara vad ni tror, jag har inte legat med henne. Vad ni än tror, jag vet att ni tror det.
Jag vet att ni har hört det.
Ja. Vi tar ett klipp till med Mohombi. Denna ödmjuka man, när han står med Tobbe Ek och han bara helt plötsligt börjar prata om sitt könsorgan.
Och igen, hur mycket längre än mig är du?
På en bra dag, eller?
Ja, precis.
Alltså, du menar på längden, eller?
Ja. Ja. Okej, nu blev det barnförbjudet.
Så när vi lämnar med Hombian, alltså denna ödmjuka man mitt i att skryta över sin jättelika penis för Aftonbladets kepsreporter. Och så vitt jag vet så står han kvar där än i presszonen under korkeken och namedroppar kända kvinnor som han inte legat med, trots att alla andra verkar tro det. JVL, du har också haft ögonen på årets Mello.
Ja, och vi nåddes ju bara här igår, tror jag, av den stora nyheten. Aftonbladet slog upp det med en jätterubrik på högst upp på deras sajt. Tittarna överger Melodifestivalen.
Just det, jag läste det.
Fiasko kallas det här. Lägst antal tittare sedan 2010. Och programmet sågas i sociala medier. Jag läser här då. Totalt sågs i helgens tredje deltävling av 2,5 miljoner. 300 000 färre än samma deltävling förra året. Så det är ganska stort dropp. 300 000 färre. Det ringer inga larmklockor hos oss, säger Peter Nyrén, SVTs programbeställare. Ja. En Twitteranvändare skriver Melodifestival? Frågetecken. Snarare pladderfestival. Ständigt dessa undermåliga manus. Och efter den andra deltävlingen var kritiken ännu hårdare på Twitter. Byter kanal. Detta är inte värt att titta på. Byt presentatörer, samt även de som skriver manus, skrev en Twitteranvändare.
Ja. Folk har bra koll på manus.
Vad bra manus är. Ja,
det vet folk verkligen på Twitter.
Ja, men det spekuleras ju ganska mycket nu. Vad beror det här på, det stora tappet? Det kan antingen bero på dåligt manus då, som Twitter hävdar. Marcus Larsson då, musikkrönikör i Aftonbladet, har ju också en teori då. Han skriver i sin krönika här i måndags: årets Melodifestival är skräp. Ord och inga visor.
Ja, det är rakt på sak.
Ingen förväntar sig att Melodifestivalen ska ha samma höga tittarsiffror som förut. Men årets snabba ras beror knappast bara på utbud. Det beror på kvalitet. Manuset är ett ingenting. Skämtet är ett ingenting. Shownummer är samma gamla slentriantjafs som visas upp i rutan. Allting känns lika modernt och nydanande som Kalle Anka på julafton. Vad tycker ni om Melody i år?
Det känns ju, de har ju pratat mycket om de här budget, alltså att de har skurit ner i budget. Det tycker jag syns på en hel del låtar. Det är inte de stora scenshowerna.
Nej.
Jag tyckte om hon dotter, den tyckte jag var snygg när laserljusen studsade mot hennes klänning.
Ja, just det.
Så det är nog min favorit hittills. Men i övrigt så, ja, manuset är ju kanske mer. Men i förtjust i David Sundin, jag vet inte hur delaktig han har varit i manusarbetet och skämtskrivandet, men det är ju ganska ofarligt, får man säga.
Ja.
Alltså det är ju ingenting som, det är ju skrivet för väldigt en bred massa.
Ståuppkomikern och podcastkreatören Joe Rogan har ju förutspått att det här liksom, han sa, när man tittar på talkshows och såna här stora awards, det är ingen som pratar på det sättet längre. Nu när man hör podcast, när det sitter människor som också pratar med varandra på riktigt,
äkta.
Så blir det när de tre kommer in där på rad och man hör att det är repat och det är manus och så ska någon låtsas komma. Alltså, folk blir såhär, nej, men så där låter det inte längre.
Lite som då, ja, men när Trump vann valet, att det är, de andra kandidaterna pratar lite för inövat och lite för
sådär, politik. Politik.
Ja, exakt. Ja, men kanske. Jag tänker ju då att det är alltid SVT som får en massa kritik. Jag tänker att vi kanske kan rikta kritiken eller skulden någon annanstans. För jag tänker ju liksom, Melodifestivalen är ju liksom ett ekosystem där det ingår flera aktörer. Bland annat då media. De som liksom föder varandra. Och med, om Mellon går bra, så går ju liksom Mellobevakningen då i kvällstidningar till exempel bra. Så jag tänker att de har också ett ansvar för att liksom bygga upp stjärnor och så vidare. Och därför tänkte jag att vi ska ta en titt på själva bevakningen då. Framförallt då från efterfesten. För där sänder då båda kvällstidningarna tv ifrån då.
Jag vet, vi har ju haft ett otroligt inslag i ett av de första avsnitten då när just kändisreportern, slagerreportern framför andra, Tobbe Ek,
ja,
från Aftonbladet, när han går runt och vill bli sprutad på med champagneflaskor.
Precis, du pratade ju om honom i ett av de första freakshow-avsnitten och kallade honom då för sprutkungen.
Ja.
Och då spelade du bland annat upp det här klippet då.
Jag sitter här champagne för er båda två. Vad dåliga ni är på att spela champagne.
Det varnar vi sånt där.
Ni får öva till, till Friends Arena.
Ja, men bevakningen var ju väldigt mycket då att Tobbe Ek då, när då dörrarna till efterfesten öppnades, så skulle han stå längst fram vid vinnaren, och vinnaren skulle då spruta champagne på över hela Tobbe Ek då. Och det här skulle då livesändas då på Aftonbladet.
Ja, bra TV.
Ja, ni går gärna tillbaka, jag ser att det är avsnitt 9, ja. Februari 2017, Sprutkungen.
Väldigt roligt, för att just att där, om man ser då på alla andra foton och sådär som är från efterfesten, att Tobbe Ek står längst fram och blir liksom nersprutad då.
Om igen.
Ja, och det var liksom hela efterfestbevakningen i princip då, från kvällstidningar. Och det här är ju 3 år sedan då. Mm. Och man tänker då, SVT, alla är ju på SVT att det ska bli modernt och ny, det ska vara nytänk där. Då tänker jag även kvällstidningar måste ju ha lite nytänk. Det kan ju inte bara vara att Tobbe Ek blir nersprutad varje lördagkväll på något stadshotell. Så då tänkte jag, då kan vi...
Du har så höga krav.
Jo, men då kan man ju titta lite då. Har kvällstidningar gjort något nytt? Och vid den första anblick så ser det faktiskt ut så.
Ah.
Därför Tobbe Ek numera en ny parhäst på efterfesten.
Okay.
Fanny Westling, har ni hört talas om henne?
Nej.
Så kanske vill man då flytta lite fokus från allt det som Tobbe Ek är intresserad av, att bli nedsprutad med champagne. Och den här Fanny Westling kanske kan ha liksom någon egen take.
Kommer med sin, ja just det,
på liksom
sin flavor på,
ja, på tävlingen som har varit, på efterfesten, lite skvaller.
Nyfiken.
Ja, och lite skvaller kanske. Det är väl det man vill höra från efterfesten. Kanske vilka som liksom hookar upp och säger, jag vet väl inte. Så vi kan ju lyssna lite på hur det låter nu när Fanny även är med i leken. Det här är från en av deltävlingarna i år då.
Som är Tobbe.
Och det är jag som är Fanny.
Och efterfesten pågår verkligen precis för fullt här bakom oss.
Och man kan ställa sig frågan där, vem är gladast på efterfesten? Och det är ju såklart någonstans Gobi Mason och The Mamas. Och när de kom in så gick The Mamas upp i sofforna och ställde sig och spruta champagne. Och hur var det när Gobi hamnade?
Ja, över hela mig kan jag säga att den champagnen hamnade. Och över vår fotograf som gömmer sig bakom kameran.
Ja,
okay.
Sin första anblick, lite nytt.
De är två. Men det är också lite mer så här, de påar liksom lite utifrån efterfesten. Mm.
Men sen slutar det då ändå med att Tobbe Ek blir nersprutad.
Toppnyheten var ändå champagnesprutet.
Otroligt.
Ja, men och det var ju liksom så här, det var ju lite väl mycket fokus
Sprut,
på kampanjen.
Kungen har inte abdikerat.
Men det var ju första deltävlingen. Kanske att man faller in i gamla rutiner.
Det är lätt hänt.
Det är lätt hänt. Och även om Fanny då, så det är svårt att kanske ta liksom, komma med sin egen huvudnyhet. Ja,
första giget.
Första giget, exakt. Då kan vi lyssna lite på ett klipp hur man gjorde i de deltävling 2 och 3.
Ja, spännande.
Att spruta champagne, det är ju lite av en tradition när det kommer till Melodifestivalens efterfester. Och att spruta champagne, det kan vara ett sätt att fira, men det verkar också vara ett sätt att hämnas på.
Vad sa du att du skulle...
Du sa att jag vann och nu!
Någon dotter sprutar här ner i toppen.
Vi kan ju också prata om den andra vinnaren, Anna Bergendahl. Hon har också sprutat champagne. Men den här tjejen, hon har ju ögonen med full koll. För att precis när hon skulle liksom spraya så bara... Min handväska!
Hon är på finalplatserna ikväll. Och som traditionen bjuder så sprutas det såklart champagne.
Vill du med champagne där?
Men att spruta champagne är inte alltid det lättaste. Nej. Och det kan till och med vara lite farligt att ta i, men det kan finnas skador inblandade.
Eller? Alltså Mariette kämpade så mycket med att lyckas få upp champagneflaskan. Så mycket att det blev blodvite, det kan man ju säga.
Och när Mohombi kom hit, ja, han kom så tidigt Mohombi. Så att inte ens champagnen stod på bordet. Men när han väl kom så var det ju dags att spruta, och det gick inte så bra för honom heller. Han fick champagne i ögat, och för er som har känt på det så vet ni att det kan göra himla ont.
Så det som har hänt då, det är att Aftonbladets Melodifestivalbevakning centrerar nu totalt och bara kring champagnesprut.
Det finns liksom hela fokus.
Det är allt fokus, inte bara att Tobbe Ek blir nedsprutad nu, utan det är även liksom alla nyheter från Melodifestivalen är hur då kändisarna och mellodeltagarna då gjorde med champagne, drack de champagne, fick de champagne i ögat, kunde de inte öppna champagneflaskan. Det är liksom bara fokus på det, vilket är ju så här, antingen har ju då Aftonbladet märkt att så här, det här säljer, eller då som jag tror, så tror jag att de tänker, de har blivit lite liksom, de har blivit slöa, och de gör ju att folk inte blir lika intresserade av Mello. Vad skiter vi i om Hombi har fått champagne i ögat?
lätt.
Det kanske är lite ödmjukt i och för sig, jag vet inte.
Otroligt ödmjukt att känns... inte kunna öppna en champagneflaska. Utan...
Nej, men lite som idrottsvärlden, att från början så var det Sven Plex Pettersson ensam som satt och kommenterade. Nu så är det Wikegård på isen, och så har man liksom, går man upp till Herr Unger och hans gäng, och ja, så är det Claes Åge. Alltså det är så många. Det här, det kommer ju vara 22 Aftonbladets heltidsanställda som jobbar med champagnesprutet om några år.
Ja, men jag tänker ändå det viktigaste med Mellon är väl ändå så här, skapa då stjärnor. Mombi är ju då redan en stjärna, om en kanske inte lika mycket i Sverige. Och det här måste ju kvällstidningarna också hjälpa till med. Jag är osäker på om det här champagnefokuset gör det. Men en ny grej då för i år, det är att Expressen har valt att lansera en konkurrent.
Aha.
Och liksom lite, de har ju lite kopierat Aftonbladet-konceptet här med ganska så här glätt i efterfestbevakning, mm, med då en egen reporter, Elinor Svensson. Har ni hört talas om henne?
Mm, duktig, jag tycker hon dyker upp lite här och där. Ja.
Så hon är också där på efterfesten. Och hon blir då inte nersprutad av champagne, utan hon är där för att ställa frågor. Och det är ju lite så här i det här efterfestvimlet. Man får ju egentligen bara en fråga. Tobbe Ek då använder det för att prata om champagne, medan hon då ska komma på en ny fråga. Kanske lite bättre hoppas man ju på då.
Ja, i alla fall, eller någonting annat kanske lite mer.
Ja, vi kollar på en fråga, Mohombi och Mariette här. Ja. Och så kan vi utvärdera om frågan är bättre. För hon tänker ju då inte bara prata om champagne.
Bra.
Festen pågår för fullt. De som har tagit sig vidare direkt till finalen på Friends Arena är Mohombi och Mariette. Två tallrikar.
Två.
Förutom att svirat om, vad har du gjort? Du har varit uppe på hotellrummet.
Alltså, vi satt uppe på mitt rum. Skåla. Vi ringde till och med Thomas på FaceTime som låg hemma. Och ja.
Jag måste bara fråga, vad har du hunnit göra?
Vi var på rummet. Jag har bytt om.
Ah, ett helt annat tema. Ett helt annat fråga. Tema.
Vad hände innan?
Det hon undrar är ju alltså vad deltagaren har gjort mellan Melodifestivalen och efterfesten.
Ja. Ah. Det är alltså spannet.
Det är en logistisk fråga. Alltså, har hon varit på rummet? Och det tänker jag, det är ju inte jätte... Vad tycker ni om den frågan?
Nej, den är ju öppen i och för sig. Det lär man sig, man ska ställa öppna frågor. Det är ju inte en sluten fråga, det är inte en ja-nej-fråga. Det är ju inte en fråga som kommer värdeladdad, liksom. Det ska man inte heller... Så att, den följer ju den journalistiska handboken, att det är en öppen fråga där folk får själva lägga ut svaret. Däremot så kan man tänka sig att det kanske inte hinner hända så mycket från Melodifestivalen till efterfesten.
Nej, jag tänker så här, det måste väl vara andra grejer som man är mer intressant att fråga då än det rent logistiska i om de har varit uppe på rummet emellan.
Vad hände sen direktsändningen tog slut till att du står här på efterfesten?
Ja,
jag vill att du redogör.
Redogör för det här halvtimmes spannet.
Sminkade liksom av. Jaha.
Ja, för nu fick ju både Mohombi och Mariette fick ju den frågan.
Ja, båda hade gjort ungefär samma sak.
Ja, Mariette hade ju då bytt om, och Mohombi hade ringt Thomas. Och det måste ju säga lite oklart vem det är.
Ja, konstigt att han är i och för sig inte så bra på namedroppa.
Nej, han vill ju inte.
Nej.
Men Thomas, det
var ju Lidin såklart.
Thomas
Gesson.
Nej, men jag tror tänk större alltså.
Ännu större.
Vad har vi?
Tom Cruise.
Tom Cruise kan det vara.
Ja.
Han är Thomas med Tom Cruise. Ja. Mohombi ringde Tom Cruise. Det är i och för sig en bra. Och Mariette bytte om.
We won, Tom.
Det är synd att du inte är här.
What?
Hello?
Yes.
We won.
Nothing big.
Ja, men då borde jag i alla fall ha sagt det. Eller så borde ju kanske Elinor ha ställt en följdfråga. Men det får man inte. Man får bara en fråga i vimlet. Mm-hmm. Men det här var kanske då, om man tänker det här med en engångsföreteelse, hon är lite ny på jobbet, kanske kommer hon på en ny annan bättre fråga någon annan kväll. Så vi ser om hon, när hon pratar med de andra vinnarna, vad frågan är, och om hon kanske får lite mer spännande svar då än Mariette och Mohombi gav.
Som händer riktigt. Har du hunnit, vad har du gjort?
Jag har träffat mina kusiner, mina vänner, min familj och alla i teamet, och vi har hängt och skått lite.
Vad har du hunnit göra?
Jag har hunnit träffa min familj. Åh, de har min svägerska. Hon jobbar på en advokatbyrå på dagarna. Och sen hela nätterna har hon tryckt upp tröjor med mitt omslag till alla i familjen.
Mycket
jobba natt, svägerskan.
Nej, men vad fan är det som pågår? Är det här Expressen har att komma med?
Nej, då slår man ju hellre över till andra kanalen och tittar på Tobbe Ek blir nersprutad.
Ja, men verkligen, ja. Eller hur? Och det här, precis, och det här hjälper ju liksom inte Mellon att lyfta.
Nej, det framstår som extremt andefattigt.
Brukar ni när Mellon tar slut, efter texterna börjar rulla, tänker ni så här, undrar vad fan de gör,
ja, gör de
nu
just
och
nu?
Fram till klockan då så här 21.50 när de äntrar Mello efter festen. Ja, det har jag ju aldrig tänkt.
Jag kan tycka synd om Messiah om han bara sitter och liksom kollar champagne champagnesprut med Tobbe Ek. Han missar ju helt tidsspannet, de här 20 minuterna, vad samtliga artister har gjort. Det djuplodande reportaget är han helt ovetande.
Ja, för det är ju det som Elinor Svensson måste ha suttit och tänkt på då alla år. Att så här, vad händer
min
nu?
Min svägerska, hon jobbar som jurist.
Ja, men den här kritiska tiden då. För då kommer ju de här tråkiga. Anna Bergendahls svägerska har tryckt upp tröjor. Jag visst vet inte vad det betyder.
Det är ju fascinerande om Elinor Svensson då hela tiden i journalisthögskolan, 3 år bara, jag ska ställa frågan.
Som alla, hon tror att alla tänker på den här frågan.
3 år ingen liksom vet.
Kämpat sig genom studierna. Jag ska sätta dit de jävlarna, de ska få sanningen måste ut. Och sen efter 3 år, vad har du gjort? Hunnit med?
Ja, vad är det, har du gjort? Vad har du gjort? Alltså det är liksom, hon bara så här, rätta allt. Ingen minut detalj här.
Ingen från vet vad Edin Ådal gjorde efter de hade vunnit Mellon.
Nej,
eller hur?
För då fanns ju inte hon på plats.
Nej, fanns inga efterreportage.
Nej, jag vet, men det, man vet ju vad de gör efter vinsten. Det är det som hela de här, Aftonbladet har ju sänt från de här efterfesterna i alla år. Det är ju bara att hon vill då så här ytterligare trycka in att det finns mer tid
det som
här
inte går att
bevaka.
Veta.
Ja. Ja, men så jag menar bara att liksom, i fortsättningen så ska vi inte bara klanka ner på liksom SVT och Christer Björkman och liksom manusen, utan vi ska även klanka ner på de urusla efterfestreportrarna på kvällstidningarna. Allt är deras fel.
Denna vecka är Freakshow sponsrat av Ferratum. Ferratum erbjuder kreditlån som du ansöker om på nätet. Du kan ansöka om ett belopp mellan 1 000 och 45 000 kronor och få besked direkt på skärmen vilket lånebelopp du beviljas.
Sen finns pengarna tillgängliga på ditt Ferratum-konto och då väljer du själv hur mycket du vill ta ut. Det tas ingen UC på det här så det påverkar inte din kreditvärdighet framöver.
Du behöver heller ingen säkerhet eftersom kreditlån är ett så kallat osäkrat lån. Det enda du behöver göra är att identifiera dig med ditt bank-ID.
Man måste påpeka att det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka lånet riskerar du att få en anmärkning. Det här kan man läsa mer om på hallåkonsument.se.
Gör din ansökan på ferratum.se.
Jakob Ökvist.
Ja.
Idag jag har bara en lapp framför mig där det står vad du ska prata
du fick
om.
Min
ja, du ska prata om universum.
Ja, bra. I stort. Ja. Jag tar helhetsgrepp.
Ja, varsågod.
Det är man kan tycka att det är ett stort ämne vid första anblick. Nej, men det var så här. Jag satt och
framförallt att lägga det efter genomgången av Mohombis intervjuer.
Ja, nu högt och låg som Skavlan.
Ja, eller inte vid en första anblick. Vid varenda anblick så blir ju universum ogrepp. Eller det är en, liksom, det är evigt.
Ja, det är det, är det.
Och det finns där, men vi bryr oss väldigt. Som jag och Messiah jobbar ju varje vecka med att hitta de mest brännheta nyheterna som liksom folk vill höra oss prata om.
Ja, just det.
Och jag satt i veckan och letade och jag hittade att familjen Wahlgren var i Los Angeles. Då kände jag, nej.
Kanske hylla Kobe Bryant där.
Det skulle de kunna göra, de är där på någon memorial. Och sen var det Big Brother, det var massa antisemitism och det var rasismattacker och det var programledare som hoppade av på grund av den öppna rasismen i huset. Så kände jag, men ska jag ner där och grotta? Och så var jag också inne på, Paradise Hotel har ju säsongspremiär.
Mm.
Och Mos är tillbaks.
Jag såg att Mos var tillbaka. Och,
hans gravida flickvän hade sagt att det är helt okej att åka Mos.
Ja, det var ändå, man har ju olika, partners är olika tillmötesgående. Och det är ändå starkt att vara med i en sån, killen kommer när man är gravid och säger jag ska vara med i en dejtingshoppa för fjärde gången. Kör.
Du är väl, det är klart
du
ska åka.
Iväg.
Älskling. Ja.
En dejtingsåpa säger du. Ja. Kul. Ja.
På andra sidan jordklotet.
Jag ska dela rum. Jag kommer inte bo på solo kanske alla nätter.
Men jag såg att Mos också sa hon var ju inte så gravid då.
Nej,
om hon hade varit i 8:e månaden så kanske jag inte hade dragit.
Nej.
Så att det är ändå en romantiker.
Ja, det är ju fint av Mos. Ja.
Nej, men för jag satt och läste det här så tänkte jag vad fan, det är så vad är det här för bransch vi försöker liksom ta ett grepp om? Så då tittade jag upp mot himlen.
Oj, vad hände?
Jag vände blicken mot något större än Mos, Bianca Ingrosso. Universum, va?
Ja. Du gick och såg Star Wars.
Nej, det här är ju
större
universum. Ja, det lär utspela sig ute i universum igen.
Ja, det gör den. Mm. Det är ju ont mot gott. Jag tänkte då, jag hittade en artikel som var 10 makalösa fakta som du inte visste om universum.
Ja. Ah.
Ja, men okej. Okay, vad kul om man vet någonting av det här.
Det här vet ni inte. Nej. Det är vi står ju till och med i rubriken. 10 makalösa fakta du antagligen inte visste om universum.
Brasklapp. Mohombi kan. Han känner det. Ja.
Det handlar om mig, säger han. Om du ska ut i rymden, fakta nummer 1. Här kommer det. 10 makalösa fakta om rymden som du kanske inte kände till sen tidigare. Om du ska ut i rymden så behöver du vad då? Cash.
Vägtull.
Var det makalöst?
De tar inte Swish.
Visste ni inte om det här?
Nej, varför behöver man det?
En rymddräkt kostar 12 miljoner dollar.
Men köper väl den innan jag kommer upp i rymden?
Det är dyrt.
Eller säljer de den där uppe?
Nej, du måste köpa innan.
Ja, precis. Mm. Så då behöver man inte egentligen ha med sig cash.
600 000.
Upp i rymden.
Ja, men det är inte att man sprätter ut cash.
Ja, men, nej, du
man
behöver
flyger runt viktlöst.
Ja, men du behöver cash innan du tar steget.
Ja,
okay.
Ja, just det. Ja. Mm.
Det kanske ni inte tänker
nej,
på.
Nej, det tänker jag inte på.
Nej. Jag ska ut i rymden. Jag ska bli en del av universum, ja, världsalltet.
Men har inte det här mer med jorden att göra än övriga universum? Alltså vad saker och ting kostar?
10 makalösa fakta om universum. Du antagligen inte.
Ja.
Då är det dyrt när du går och köper din rymddräkt.
Ja.
För alla har inte 12 miljoner dollar hemma.
Nej.
Fakta nummer 2.
Ja.
Det finns mer stjärnor i rymden än vad det finns sandkorn på alla jordens stränder.
Fast det vet man ju.
Va?
Det lärde man sig, tror jag, tidigt att det så var.
Ja, antagligen inte visste. Än visste.
Ja, jag tror att jag visste.
Messiah är chockad.
Ja, okej. Okay, ja, men det är mycket sandkorn på jordens
ja,
alla.
Det finns Kananbadet i Blackeberg.
Det finns ju även andra stränder.
Jo, men om vi börjar räkna.
Ja.
Bara Kananbadet i Blackeberg.
Men du sa ju att universum var oändligt, så du måste ju inne. Kananbadet är ju inte oändligt.
Nej, men det
känns
är
stort,
mycket sand. Det... Kanan, har ni varit? Det är Black... Och sen har du ju Copacabana, va?
Ja, just det. Rio.
Ja. 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 Okay, nej,
har ni lyft, har du tagit ner handen?
Mycket.
Och bara sett hur mycket sand?
Mm. Mycket sand.
Tänk att det är många kort. Bara det här är ja, säkert är som hela universums alla stjärnor.
Det är sant.
Nej. Alla jordens stränder, samtliga sandkorn,
ja, okay,
är färre. Det är som en liten ny version av 5 myror i fler än 4. Man får en liten mindfuck.
Ja, just det. Ja.
Du kan inte gråta ute i rymden.
Nej, jag är 3 nu.
Det är på nummer 3.
Ja, mm-hmm. Kan inte gråta.
Detta på grund av att dina tårar inte kan rinna i och med att det är tyngdlösheten, va? Så om du är på en rymdstation, så tittar du ner på jorden. Så, wow, home. Och så bara... Så sprängs jorden i bitar.
Oj.
Då kan du bara säga ja, exakt, oj. Det är du kan inte börja gråta. Nej, mitt...
Nej, för det går inte. Nej.
Det är ingen så, utan bara, jaha.
Okay.
Aj då.
Jaha, man blir känslokall då.
Ja, men vad ska du göra? Du kan inte gråta.
Nej, jag förstår.
Känslokall.
Ja, okej. Okay.
För det är
deppigt
om
det
hela universum spräng, eller hela jorden. Alla dina vänner, allt du har varit med om. Liksom,
ja, just det. Ja. Om de inte är i rymden med mig då.
Nej, du är ju själv. Är du?
Ja, jaha.
Du har betalt 12 miljoner dollar.
Just det.
En rymddräkt.
Just det, jag har hyrt den bara. Nu får jag inte tillbaka pengarna.
Nej, det är väl svårt också. Man tänker på sin deposition.
När de har sprängt. Ja, det var...
År 1977 så kom det en signal från rymden som varade i 72 sekunder. Vi vet än idag inte var det ljudet kom ifrån.
Nej.
Hallå?
Nej, jag förstår. Nej, det är otroligt.
Ja, det är ju...
Det är ju... Vad fan är frågan om?
Nej, det kom bara en signal liksom.
77.
Ja. Lät det så här.
Vänta, 72 sekunder.
Ja, men...
jag vet inte hur det lät.
Så en mygga.
Nej,
det var en mygga som fastnade i mikrofonen.
Inne i hans rymd.
Ja, det var ju inte lika...
Nej. Okay, men det är...
Neil Armstrong, do you hear that? Ja. Det är en jävla galet ljud där uppe.
Just det.
Ja, och sen... Va? Nu har vi inte längre...
72 sekunder exakt. Skriver du ner det här?
Nej, men vad fan är det för ljud?
Nej, det är,
det är
ingen aning.
Nej.
Det finns en
är det här en ny punkt nu?
7. Det finns en flytande vattenreservoar i rymden som motsvarar cirka 140 biljoner gånger mer vatten än världens alla hav på vår planet.
Än vad det finns på Kananbadet, tror jag du skulle säga.
Det här också.
Va,
det är ju okay. Mälan.
Ja, det är, vad finns det här då?
Det finns en flytande vatten... Ja, inga följdfrågor.
Nej. Ibland undrar jag om du ens är en professor.
10 makalösa fakta. Va?
flytande vattentank. Ja.
Om du är på i den här rymdstationen ISS, ISS, inte IS,
nej, IS nej.
Så annat. Bevittnar man 15 soluppgångar och 15 solnedgångar på ett dygn.
Wow, vad det stod det eller?
Nej, det lägger jag till. Jag får ju måla här.
Ja, det är ju just det, för att man då ser
det är romantiskt.
Jorden roterar och man ser det från olika, just det.
Det är inte tillåtet att ha sex på den internationella rymdstationen ISS.
Nej.
Det är synd när de har så mycket soluppgångar och solnedgångar.
Varför får man inte det?
Ja, det är konstigt.
Ja. Det står ingen följd,
alltså det kanske var det här ljudet, den här 72 sekunder.
Det var sex. Mohombi och Rihanna hade sex.
Det här har aldrig hänt.
Mr. Worldwide.
Men de var tvungna att göra det i rymden för att de inte skulle bli påkomna.
Ja, men det är ju märkligt, men det är alltså, jag tror att det handlar alltså, om du har en direkt från NASA för 12 miljoner dollar så vill du inte få tillbaka den nerfläckad.
Nej, exakt. Vad har du gjort med Mohombi? Inget har hänt.
Vår sol.
Vad är det, en ny punkt nu?
10.
Ja, men jag förstår, för att läsa.
Vad mycket vi inte vet om universum ändå.
Antagligen.
Anmärkningsvärt mycket.
Antagligen.
Vår sol är välkänd för att vara kopiöst varm. Ja, den är jättevarm.
Vad du lär oss.
Ja, nej, men här det får man lära sig.
Man tror man kan,
kan man gå på, på
ytan? Nej, du ska inte alls kunna vandra runt där på något sätt.
Står det punkt 10, vår sol är kopiöst varm.
Ja, men det är inte klart.
Nej.
Men NASA har upptäckt andra solar som är kalla nog att kunna ta på med handen.
Oj. Ja.
Det är ju anmärkningsvärt faktiskt.
Ja, just det.
Solen absolut inte möjlig. Du kan inte ens vara 10-15 meter ifrån den.
Nej, kanske.
Nej,
längre.
Ljusår tror jag det handlar om.
Är det så?
Ja, det kan jag, tror jag.
Om man tar en bil. Det här står inte här, men det vet jag.
Nu gör du egna.
Nu är du på 15 meter.
Rymdexperiment.
Om du kör med en bil i en timme rakt upp, så på en timme är du i yttre rymden.
Rakt upp.
Alltså om E4-an.
De här Ubers flygande bilar har ju inte kommit än, men du menar.
Ursäkta,
att
professor Ökvist, vad sa du att du ville göra för experiment? Jag tänker, kör rakt upp.
Ska vi inte hålla bilarna på den här planeten? Och folk vill ju ändå åka taxi från.
Men om liksom, du tar en Uber och säger rakt upp tack.
Ja, jag tror att det blir svårt. Han är förvirrad bara, jag ber att få komma till Sankt Eriksplan.
Ja, men du förstår
då. Ja, men säg, ta mig till yttre rymden.
Ja, men det är fan enklare, det är en timme rakt upp.
Jag tror att men håll dig inom 10-15 meter från solen bara.
Sankt Eriksplan, alternativ.
Min vän Jakob säger att kör inte närmare än 10 meter från den kopiöst varma solen.
Och Istvan, vi får inte, det blir ingen sex där uppe, för det är förbjudet. Mm. Nej, men det är alltså så nära i yttre rymden. En timme i bil, då är det Nyköping om du åker från Stockholm.
Ja.
En timme rakt upp.
Ja, just
då
det.
Är du i yttre rymden.
Ja.
Vet ni också om att jag är släkt med Buzz Aldrin? Det står inte här. Det är en så kallad extra information för er. Ja. Så att ni ska kunna smälta i lugn och ro. För min farfar Eriks mamma lämnade bort honom när han var liten. Flyttade till USA.
Till Buzz Aldrin.
Uh-huh. Nej, inte Buzz Lightyear. Nej, Buzz Aldrin, uh-huh. Exakt.
Uh-huh.
Buzz Lightyear är en annan kille.
Uh-huh. Ja, det var ju Ali G kallade honom Buzz Lightyear när han intervjuade honom.
Det är väldigt roligt. Uh-huh. Fantastiskt. Uh-huh. Men Buzz Aldrin, andra mannen på månen, va? Ska vi vara förtydliga.
Uh-huh.
Kusin med min farfars mamma.
Och så han åkte till månen.
Han var ju två andra mannen på månen.
Ja, och sen,
fortfarande lever, tror jag.
Och sen 60 år senare sitter du här och läser högt 10 punkter om rymden.
Ja,
det är
allt hänger ihop.
Ja, det märks att ni är släkt.
Och att ni är ödmjuka.
Verkligen, och jag har inte legat med Rihanna.
Ska vi nämna datumet igen?
Det, fan, nu sabbade jag. Det här kunde jag ha kört på livepodden.
Kanske, finns det 10 andra punkter vi inte vet om.
Ja, det skulle jag kunna googla fram. Jag har här.
Kan du också fixa din släkting Buzz Aldrin till live?
Jag hade ju i för sig velat se ett fullsatt Kina-teatern
live.
Du bara plockar fram en lista och säger, lyssna allihop. Här är alltså 10.
Solen är varm.
Ja, men här, 17 saker som blir konstigare och konstigare ju mer du tänker på dem. Ska den ligga och marinera?
Ja, kanske. Ja. Det här vill ni inte
se
missa.
Hur biljettförsäljningen går.
Det här är alltså Kinateatern. Då kan ni få höra såna här listor och annat kul. Och JVL kommer vara där och spela lite musik. Och det blir ju festligt. Kom gärna från hela Sverige. Jag är egentligen lite emot livepoddar för att jag tycker att det blir... Ja, men, alltså, vi gör ju alltid det här live, men du vet. Med publik så blir det lite annat. Man liksom spelar för dem, så det... Man vet inte riktigt hur man ska lägga upp det. Men
det gäller ju att våga dra en sån här häpnadsväckande lista som jag gjorde, trots att det är 1200 pers i publiken.
Som stirrar på en ifrågasättande.
Exakt.
Att man stänger ut det.
Ja, men det ska man stänga ut det.
Ja, och ändå bara fokusera på, för man vet att man sitter inne på något jävligt...
På anmärkningsvärd information som de inte visste när de satte sig i salongen.
Och redan kanske efter punkt 2 eller 3 börjar folk skruva på sig och tänka såhär, oj,
nej, det ska
lång,
du inte bry dig om.
Nej, men sen då när du kommer klart till punkt 10, då tänker jag, ah, det var därför.
Ah, han var släkt med Buzz Aldrin.
Nu går det ihop.
Ett sånt kollektiv. Och så långsökt fram till dess.
1500 människor bara, ah.
Berätta om Freakshows livepod.
Det är live, det är Kina teatern. Det kommer gästkomiker, eller gäster som vi har haft genom, några av de mest populära favoritgästerna genom åren kommer att dyka upp live. Och så JVL, husbandet JVL.
Ja, det blir kanon. Köp biljetter. Det finns alltså pre-sale ute nu för er som är trogna Freakshow-lyssnare. Freakshow.se/presale. Det är 3 månader tills dess. In och säkra era biljetter. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt live-avsnitt av podden. Vi hörs då. Tack John för att du kom.
Tack, kul att vara här.
Tack så mycket.
Jakob, vi ses nästa vecka.
Gör vi.
Hej då.
Hej.